Du lyssnar på Infiltratörerna av Norman Ohlö i översättning av Hans Dahlén. Inläst av mig, Ludvig Josefsson. Förord. 1. Jag var runt 12 år gammal när jag satt i trädgården vid mina morföräldrars hus. Huset låg i en dalgång just utanför en liten stad i sydvästra Tyskland, inte långt från franska gränsen. I mars 1945 hade staden, där jag också är född, jämnats med marken av allierat bombflyg. Mer än 90% av stadens många barockbyggnader förstördes. Mina morföräldrar befann sig i samma situation som de flesta andra. Efter bombregnet fanns det inget kvar av deras hem. Så morfar byggde efter kriget med sina egna händer ett nytt hus av ruinerna. Han gav huset namnet Morgonsol, och grusvägen som ledde dit döpte han till Ängsmarken, ett namn som senare hamnade på de officiella kartorna. Vi spelade ofta Fia med knuff i husets trädgård. Före det första tärningskastet brukade morfar säga: spela hårt men schysst. Uppmaningen skrämde mig en aning, även om jag inte hade något emot att spela schysst, och han inte menade särskilt mycket med att spela hårt, eftersom vi bara ville roa oss och fördriva tiden. Men just den här eftermiddagen vägrade jag, schysst eller oschysst nog, att kasta tärningen förrän han hade berättat en historia om kriget. I skolan hade vi på förmiddagen sett en dokumentärfilm om befrielsen av koncentrationslägren. Högarna med glasögon, de utmärglade ansiktena, effektivt korsklippta med bilder av jublande tyskar. Ingen fick lov att lämna salen förrän filmen var slut. Så jag ville veta om morfar hade haft något med detta att göra. Först skakade han på huvudet och ville att vi skulle börja spela spelet. Men jag tog upp de två elfenbensvita tärningarna och såg uppfordrande på honom. Solen lyste mellan löven på äppelträdet och skapade ett mönster av ljus och skuggor på den gula spelplanen. Han förklarade att han hade arbetat vid Reichsbahn, den tyska järnvägen. Det var ju ingen nyhet för mig, så jag framhärdade för att få honom att berätta något intressant. Tankfullt blickade han mot barrskogen som växte bortom ängen. Han hostade till. Till slut sa han långsamt och liksom i förbigående att han alltid hade varit en sann järnvägsentusiast som älskade järnvägarnas pålitlighet och precision, och att han aldrig kunde ha föreställt sig vad som skulle hända. Jag frågade direkt, vad var det som hände? Med tvekan berättade morfar att han hade arbetat som ingenjör, om jag nu visste vad en ingenjör var för något. Trots att jag inte visste så noga nickade jag. Under kriget, fortsatte han, hade han blivit förflyttad till staden Bryx i norra Böhmen. En avkrok där tre järnvägslinjer korsade varandra. Aussig, Komotau, Pilsen, Prisen och Prag, Dux. En vinterkväll, sa farfar med tvekan i rösten, när nyfallen snö täckte både järnvägens svarta dubbelspår, ängarna, träden och den tillfrusna Egerfloden, växlades ett ankommande tåg in på ett sidospår. Ett långt godståg med boskapsvagnar som måste lämna företräde åt ett tåg med krigsmateriel. Hjulen gnisslade när tåget passerade växeln. Rop skallade. En utdragen vissling. Ångan bolmade och skingrades. Boskapsvagnarna kopplades ifrån. Tystnaden lägrade sig åter över den snötäckta dalgången. Men det var något som inte stämde. Morfar kunde känna det. Hans instinkter från många års arbete vid järnvägen sa honom det. Efter en stund lämnade han den lilla stationsbyggnaden och gick mot sidospåret. Det enda som hördes var Egers porlande vatten under den frusna ytan. Obehagligt emots gick han ut med hela raden av vagnar. Just när han skulle gå därifrån var det något som rörde sig i en av de smala ventilationsspringorna i den övre delen av skjutdörren till en av vagnarna. En mugg av metall i ett snöre sänktes ner från öppningen och skramlade.